Guds och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning, genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I dagens predikan kommer vi bland annat tala om tjänster och kall i Guds rike. Och av alla kall som Gud ger, så är kallet som förälder kanske det viktigaste för alla som har barn. I kyrkohistorien på församlingsfakulteten så lärde jag mig att en av faktorerna som gjorde att den tidiga kristna kyrkan vax så som den gjorde, det var just barnen. De kristna föräldrarna uppfostrade sina barn och tog även hand om andras oönskade barn. Och genom det så vax kyrkan. Och vi ska idag påminna vad Gud säger om vårt ansvar som förälder i vårt skriftetal idag. För eftersom Gud ville att vi skulle tillhöra honom, därför sände han sin enfödde son i döden för våra synders skull. Och därför skickade han vittnen ut över jorden för att förkunna sina stora gärningar. Och på samma sätt som han genom det har velat skapa och förnya en gemenskap med oss, på samma sätt vill han nå nya generationer. Och till det har han bland annat satt familjen. Och Herren säger i Efesierbrevet kapitel 6: Ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren. Ansvaret för barnets kristna fostran har givits åt fäderna som huvud för familjen. Men det betyder inte att mamman är utan ansvar. Hon ska stödja, hjälpa, ja även tillrättevisa pappan när han gör fel. För äkta maker drar ju det gemensamma ok. Föräldrarna ska båda två göra vad de kan för att barnen får en kristen fostran. Det vill säga att de får växa upp i ett kristet hem där de får lära om Kristus och livet med honom. Gud vill att barnen i hemmet ska få höra om Jesus. Han vill att barnen ska få höra Guds ord, så att Herren själv får tala med dem. Ja, han vill också att hans eget ord ska bli inpräntat i barnen. Det vill säga lärt på ett sådant sätt att barnen lär sig det utantill. Så att de kan bära det med sig i sitt inre. Och denna undervisning vill Gud att vi som föräldrar ska ta ansvaret för. Gud vill att vi som föräldrar med vår mun och vårt liv ska vittna om Jesus. Att vi som församling ska vara med och be för barnen, så att de som har blivit döpta ibland oss kan bli lärda att hålla allt vad Jesus har befalt. Ja, Gud vill att vi som föräldrar ber med våra barn och lär dem att bedja. Att vi lär dem att de kan vänta att få svar på sin bön, för att Gud hör deras bön och har lovat att ge dem allt vad de ber honom om i Herrens namn. Och att det förbundet som de fick komma in i genom dopet, det gör att Gud ser på dem som sina barn. Gud vill vidare att vi lär våra barn att de inte är ensamma i världen, utan att Herren är med dem. Att Herren skyddar och bevarar sina trogna från allt ont som vill draga dem bort ifrån honom. Och att han sänder sina änglar för att försvara sina barn. Ja, Gud vill att vi sörjer för att våra barn får umgås med andra kristna. Att vi sörjer för att de får komma till gudstjänst och får det som en naturlig del av deras liv. Att de regelmässigt får samlas kring ord och sakrament tillsammans med hela den kristna flocken. Ja, Gud vill att vi uppfostrar våra barn på ett sådant sätt att vi försöker passa på vad de blir påverkade av. Vad de ser på TV, på iPad, på iPhone. Helt enkelt att vi passar på vad de uppfylls av. Och Gud vill att barnen hos sina föräldrar ska få se hur ett kristet liv ser ut genom deras exempel. Och det här gäller inte bara föräldrar, utan det här gäller alla kristna. Det vill säga att det ska visas i det kristnas liv att de själv har behov för syndernas förlåtelse. Att de själv lever av Guds ord. Själv flyr undan synden. Själv har behov av den kristna gemenskapen. Själv ber och umgås Guds ord för att få hjälp i sina svårigheter och allt annat som hör till det kristna liv. Och vi får alla fråga oss själva: har vi levt så att våra barn och vår nästa genom våra liv och genom det som vi gör får se hur det är att vara en kristen? Stryker vi med våra liv och vårt agerande under Herrens ord, eller stryker vi över det? Visas det på oss att Herrens ord är det viktigaste för oss? Eller får man det intryck genom att se på våra liv att det som står i Bibeln bara är människopåhitt? Att det egentligen inte betyder något? Vi har nu hört några av de sakerna som är viktigt för ett kristet hem. Och vi som är föräldrar får fråga om vi har fostrat och förmanat våra barn i Herren på ett sådant sätt att vi har fullgjort Guds förmaningar till oss som föräldrar. Och för alla som är ärliga med sig själv så vill man komma till det svar att nej, jag har nog inte fullgjort den befallning som Gud har gett mig, utan jag har syndat på många sätt och varit en dålig förebild. Antingen genom att göra fel eller genom att inte göra det som jag skulle ha gjort. Min lättja, min tröghet till att bedja och läsa i Bibeln, ja, min kärlek till andra saker har nog flera gånger vittnat om att jag inte har Guds ord som det viktigaste i mitt liv. Ingen av oss har levt så i förhållande till vår barn och i förhållande till vår nästa att vi står utan skuld hos Gud. Men han som är en fader för allt skapat och som på ett särskilt sätt är fader för oss som är kristna, han ser våra synder, och på samma sätt som vi ska göra mot våra barn så gör vår fader emot oss. Han hjälper oss varje dag till insikt om våra fel och brister, och han lär oss vad som är rätt. Men inte nog med det, utan han förlåter oss våra synder. Och det gör han utan att kräva att vi ska komma med en tillfyllestgörelse. Utan han förlåter oss allt vad vi har brutit på grund av att vi genom tron på Kristus har fått bli hans barn. Låt oss därför träda fram inför vår fader och bekänna att vi inte har varit sådana fäder och mödrar som vi skulle ha varit. Inte har varit en sådan nästa som vi skulle ha varit, utan vi har syndat och gjort fel. Och låt oss göra det till vår fader, han som gärna vill förlåta oss. Han som till sina döpta barn, som tror hans ord om världens ände frälsare. Det vill säga de som har Jesus som sin frälsare. Han erbjuder dem sin enfödde sons kropp och blod till dem i nattvarden, till evigt gagn. Låt oss komma när han bjuder oss till nattvarden, och låt oss i förtröstan på hans löften be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting, och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte, om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat, och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som sände apostlarna att vittna om din son, ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium, så att alla folk får se din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på femte söndagen efter trefaldighet, eller apostladagen, den tredje årgångens läsningar. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ur profeten i Första Samuelsboken kapitel 3. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden, och profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat, och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Därefter skyndade han sig till Eli och sade: här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och lade sig. Herren kallade än en gång på Samuel, och Samuel steg upp och gick till Eli och sade: här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, min son, gå tillbaka och lägg dig. Samuel kände ännu inte Herren, och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sade: här är jag, du ropade ju på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sade han till Samuel: gå och lägg dig, och om han ropar på dig, så säg: tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel. Samuel svarade: tala, din tjänare hör. Hör också dagens epistel hämtad ur första Korintierbrev kapitel 12. Liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Om foten sade: eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sade: eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen var öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen: jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna: jag behöver er inte. Nej, tvärtom är det av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, de klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Om ett lem lider, så lider alla lemmarna med den, och om ett lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i det tredje kapitlet. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter, också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan, och från trakten av Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom, så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. Ty han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade: du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig de som han hade utvald, och de kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika, och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa 12: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Zebedeus son, och Johannes, Jakobs bror. De kallade han Boanerges, det betyder Oskans söner. vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Kära Kristi församling, låt oss bedja. Herre, du som i dagens evangelium botade sjuka, du som kallade, gjorde apostlar och som sände dem ut för att göra din gärning. Herre, kom du till oss idag och vi ber med profeten Samuel. Herre, tal, dina tjänare lyssnar. I Jesu namn. Amen. I dagens evangelium får vi se flera olika händelser som sker i ett kort tidsrum av Jesu virke. Vi ser först hur Jesus med sina lärjungar drar ner till sjön. Folket pressar på och Jesus ber lärjungarna göra i ordning en båt så att han inte ska bli trängd av folkmassan. För mycket folk hade kommit långa vägar med sina sjukdomar, med sina sjuka och med demonbesatta människor. Och Jesus botar de sjuka och befriar de demonbesatta. Sen går Jesus upp i berget och kallar till sig människor, de som han själv vill. Han kallar så 12 som han gör till apostlar, som han ska sända ut för att förkunna och med makt att göra det som Jesus själv gjorde. Ja, dagens evangelietext innehåller flera olika händelser. Men det är en sak som är gemensam med allt som står. Och det är att det är Jesus som verkar. Det är Jesus som botar sjuka. Det är Jesus som kallar och gör apostlar. Och det är Jesu gärning som Jesus skickar dem ut att fullföra. Och i dagens predikan ska vi därför fokusera på vad Jesus gör. Och tema för dagens predikan blir Jesu gärning. Den första delen handlar om att Jesus gör sjuka människor friska och sätter demonbesatta i frihet. Den andra delen handlar om att Jesus gör apostlar. Och den tredje och sista delen handlar om hur Jesus gör sin gärning genom apostlarna. Och vi börjar med hur Jesus gör sjuka människor friska och demonbesatta fria. I Matteus evangeliet kapitel 8 står det att när det blev kväll förde man till honom många besatta och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Hos Matteus ser vi att Jesus gör detsamma som hos Markus. För också hos Matteus kom det mycket folk till Jesus. Också där drev han ut onda andar och botade sjuka. Och grunden till att jag idag citerar från Matteus är för att vi här får förklaringen av vad Jesus gjorde. Det står att Jesus gjorde det för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Vi kan säga att det som skedde med Jesus när han inför stora rådet blev dömt för hädelse mot Gud, när han blev förd till Pilatus och när han blev piskat, hånad och plågat, ja, det som skedde med Jesus när han blev korsfäst och dödad. Det skriver Jesaja att det skedde för att han bar på våra sjukdomar och våra smärtor. Vi läser hos Jesaja: men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. När vi ser dagens text i ljuset av Jesaja, så ser vi att när Jesus botar sjukdomar, så var det våra sjukdomar han tog på sig. Och sjukdomar, det är inte här bara bildligt uttryckt för våra överträdelser och missgärningar, även om det också hör med. För Jesus har genom sina slag och straff verkligen burit alla våra överträdelser och missgärningar. Det säger Jesaja i det som vi läste, och det förklarar Bibeln på många ställen. Ja, tack vare Gud, vi får vara säkra på att Jesus har tagit straffen för våra synder. Hebreerbrevet säger att om redan det ord som talades genom änglar stod fast, och varje överträdelse och olydnad fick sin rättvisa straff, hur skall då vi kunde fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Ja, överträdelsen och olydnaden har fått sitt rättvisa straff. Herren har förkunnat hur han skänker oss frukterna av det genom tro, så att vi i tillit till honom kan vara vissa om våra synders förlåtelse. Den som vi idag efter syndabekännelsen igen har fått mottaga, den som vi åter får påminna oss om och motta när vi läser Herrens ord. Så även om Jesus genom att bära våra överträdelser och missgärningar uppfyller Jesajas ord, så gör han det också när han bokstavligt talat tar på sig människors sjukdomar. Det vill säga när han botar människor som kommer till honom, så som vi har läst idag. För också våra sjukdomar är en frukt av att synden kom in i världen. Och när Jesus tar emot dem som kommer till honom med sina sjukdomar, så visar han hur han också tar emot dem som kommer till honom med sina synder. För sjukdomar, smärtor, överträdelser och missgärningar, det hör i Jesajas profetia ihop. Allt detta är med när Jesaja skildrar den lidande tjänaren. Ja, det var Jesus som gjorde allt detta. Det står inte att folket trängde sig på för att komma till lärjungarna, utan de trängde sig på Jesus. De hade hört om allt som Jesus gjorde, och de hade läst långa vägar för att möta honom. Och Jesus skickade dem inte bort ifrån sig, utan han hjälp så många som kom till honom. Men lärjungarna hjälper ingen här. De tjänar Jesus och gör i ordning en båt. Men Jesus, han som är den enda som kan hjälpa, han som har burit våra överträdelser på korset, han hjälper dem som kommer till honom. Han hjälper dem som har det svårt genom att ta deras svårighet på sig. Och Jesus ville inte att hans gärning bara skulle bli gjort där och då, att den skulle vara begränsad till Israel, utan han ville att hela jorden skulle få höra om det stora som han har gjort. Därför gick han upp i berget och kallade till sig sina lärjungar. Och nu kommer vi till den andra delen. Jesus gör apostlar. Vi läser i texten att han utsåg 12 som han kallade apostlar. Men egentligen står det här att Jesus gjorde 12 som han kallade apostlar. Och det är intressant att gjorde är samma ord som på grekiska används när Gud skapar himlen och jorden i första Moseboken. Det vill säga att det var inte lärjungarna som pluggade upp sig så att de kunde bli kunniga nog i skrifterna till att vara apostlar. Det var inte de som tränade för att bli så stark att de kunde stå i motgångar och på detta sättet bli duktiga att vara apostlar. Det var inte ens de som valde att följa Jesus. Nej, Jesus kallade dem som han ville och Jesus själv gjorde dem till apostlar. Och på vilket sätt som Jesus gör någon duktiga till att vara hans apostel, det ser vi i det som står efter. Det står att de skulle vara hos honom. Det här är nyckeln. Det här är sättet som Jesus gör någon redo att vara hans sändebud. Det sker genom att man är tillsammans med honom. Genom att man tillbringar tid tillsammans med honom. Genom att man lever med honom. Vi har så lätt för att tänka att det som vi gör, det är det avgörande i Guds rike. Om bara vi kan samla in pengar, om vi kan utbilda människor till teologer, om vi kan vittna och så vidare, då ska allt gå bra. Då ska Guds rike utbredas. Då ska ting börja ske. Och även om jag inte vill säga något illa om dessa goda saker som vi alla ska vara med och göra, så är det inte det som är det avgörande. För det som är det avgörande, det är om vi tillbringar tid tillsammans med Herren, med Bibel och bön, att vi lyssnar till hans röst så att han kan forma oss och skapa en vilja i oss efter att göra det som han vill, den gärning som han själv gör genom sitt ord. Frågan är, vill Gud detta och hint? Har Gud kallat oss till den och den tjänsten och uppgiften? För det som vi ser idag är att Jesus är den som både kallar och gör apostlar. Och det här är en grundregel för hela Guds rike. Det gäller inte bara för apostlarna. Det gäller alla lemmar i Kristi kropp. Ja, det gäller även för hur man blir ett lem. Det blir man genom att höra Kristus, genom att ha gemenskap med honom, genom att bli inympad som grenar på den sanna vinstocken. Då kan hans vilja flyta ut till oss. Då kan han använda oss till sitt verk. För Jesus säger hos Johannes att jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Så det sättet man blir en lem på Kristi kropp, och det sättet som man blir redo för sin tjänst på, det är samma sätt. Det sker genom att lyssna till Jesu röst, så att han genom sin djupa gemenskap med oss kan fylla oss med det som är hans eget. För skickliga att gå i Herrens tjänst blir man inte för att man är något särskilt i sig själva. Nej, skickliga att gå med Jesu ord blir man för att Jesus är den som fortsätter att verka i dem som han skickar ut. Han säger att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut, och så vidare. Vi går ut för att Jesus själv har fått all makt, inte för att vi har någon makt. Och detta gäller för alla kall i Guds rike. Vi nämnde i skriftetalet om det att vara förälder. Och vi läste i dagens epistel att inte alla kristna är samma lem, utan Kristi kropp har olika lemmar. Några är öra, andra är öga. Några är fot, andra är händer. Men i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Munnen har inte samma tjänst som handen. Den som är satt till att predika Guds ord har inte samma tjänst som den som är satt till att ta hand om och hjälpa sjuka. Den som har fått tjänsten att gå till andra länder för att arbeta i Guds rikes utbredande, han har inte samma tjänst som den som ska sitta tillsammans med och stödja det ensamma. Några har barn och barnarbete som deras huvudsakliga uppgift. Andra har fått en gåva att samtala med människor. Några är satt till en särskild bönetjänst. Andra är satt att verka för gemenskapens bästa. Några är satt till att vittna för andra på ett särskilt sätt, medan andra är satt till att administrera och så vidare. Det som är avgörande för vår tjänst eller kall, det är om vi tillhör Kristi kropp och om vi lever tillsammans med Jesus på ett sådant sätt att han kan få tala med oss, så att han själv får verka igenom oss. Och därför ska vi inte vara avundsjuka på varandra, utan om ett lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Jag ska inte vara svartsjuk för att Martin Luther till exempel var så stor en predikant, utan jag gläder mig för det som han genom Kristus har fått göra för att utbreda Guds rike. Och du ska inte vara avundsjuk för att andra kan bli rosad av sättet de utför sin tjänst på. Nej, gläd dig över att Kristus har fått använda dem. Vi arbetar alla emot det samma mål, som är den eviga saligheten. Och vi arbetar för att så många som möjligt ska följa med oss dit. Om någon därför utför sin tjänst på ett bättre sätt än vi själva gör, låt oss glädja oss och fortsätta leva tillsammans med Herren. Det blir till en välsignelse för det slutgiltiga mål. Och det är en glädje som är äkta, som inte bygger på avundsjuka. Och den glädjen bygger på att vi kan se saker i ett större perspektiv. Då ska vi se att de gångerna som vi själva misslyckas och felar, de gör inte att det är över och ut med alltihopa, utan Kristus kan göra de större saker på annat håll och genom andra. Sen får vi bekänna det för honom och fortsätta hämta näring ur honom till att göra det bättre nästa gång. Och det leder oss till den sista delen, hur Jesus gör sin gärning i dem som han sänder ut. Vi har sett att det är Jesus som är subjektet i det som berättas. Jesus botade, Jesus kallade och utvalde. Jesus gjorde 12 som han kallade apostlar, och Jesus skulle sända ut dem. Och det som vi också ser är att själva gärningen som apostlarna blir kallade till att göra, det är samma gärning som Jesus gör. Det är Jesu gärning som apostlarna ska göra. Inte själva offergärningen. Den har Jesus fullbordat en gång för alla. Men genom att förkunna ska de virka tro på den gärning som Herrens lidande tjänare själv har uppfyllt. Till liv för de döda, till frihet för de fångna. Och i apostlarnas gärningar så beskrivs det hur det sker. Där skriver Lukas om apostlarna och vad de gjorde. Men i början av brevet säger han att i min förra skrift, käre Theofilus, skrev jag om allt som Jesus började med att göra och lära. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen och så vidare. Vad innebär det att Jesus började göra och lära fram till den dag då han blev upptagen till himlen? Förutom att han också fortsätter att göra det senare. Och det är det som apostlagärningarna egentligen handlar om. Det är Jesu fortsatta gärning genom apostlarna. När Jesus i Johannes evangeliet talar om att han ska lämna lärjungarna, så säger han att han ska sända talsmannen, den helige ande. Och han säger att jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Och pingstundret, när Jesus skickade anden, det beskrivs i apostlagärningarna som uppfyllelsen på detta löfte. Dock är inte Jesus tillsammans med apostlarna på samma sätt som tidigare, så att han gör sin gärning medan de tittar på. Nej, nu är han osynlig tillsammans med dem. Nu bor han i deras hjärtan och gör sin gärning genom dem vid hjälp av sin heliga ande. Och det är också tillfället för oss som är lemmar på Kristi kropp. Kristus bor i våra hjärtan och är osynlig tillsammans med oss. Och inte nog med det, han är också med sitt ord, och han är där två eller tre är församlade i hans namn. Han är även tillstädes i nattvarden på ett annorlunda sätt, så att vi får äta och dricka hans kropp och blod i brödet och vinet. På dessa sätt verkar därför Jesus också ibland oss när vi står i vårt kall. Även om inte vi, likt apostlarna, har fått i uppdrag att nedskriva det i Nya testamentet. När apostlarna förkunnade det som vi har i det Nya testamentet, så är det Jesu ord de förkunnar. De själva, deras mun och deras pennor har varit redskap som Jesus använde för att förkunna sitt eget ord med, och på det sättet fortsätta sin gärning. Så var det med profeterna i det gamla testamentet. De hörde något som Gud ville att de skulle gå ut med. Och så står det igen och igen att så säger Herren. Det var deras budskap. Det som Herren hade sagt dem. Så var det med Samuel, som vi hörde i läsningen. Och så var det med alla andra profeter i det gamla testamentet. Och i det nya testamentet är det samma sak. Där står det igen och igen hur det var Guds ord som folket tog emot. Det var Guds ord som verkade stort. Ja, det var Guds ord som apostlarna förkunnade. Hebreerbrevet säger att sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Och Jesus säger oss, Lukas, den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Här ser vi att det var Gud som talade genom profeterna, och det är Gud som talar genom apostlarna. Men allt detta vill inte säga att eftersom det är Jesus som arbetar genom apostlarna och också genom oss, att vi därför ska sätta oss i en hörn och vänta på att han gör allt detta. Nej, vi har i uppdrag att leva med honom, att vara tillsammans med honom. Och Pauli ord beskriver väl hur det var för honom. Han som räknade sig själv och allt sitt eget som förlust. Han säger att genom Guds nåd är jag var jag är. Och hans nåd emot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Alltså, även om Paulus var klar över att det var Guds nåd som verkade när han verkade, så arbetade han själv mer än de alla. Och jag tror att det var Luther som sa det ungefär: be som om arbete inte hjälper, och arbeta som om bön inte hjälper. Det här är ett bibliskt sätt att förhålla sig till arbete i Guds rike, och det stämmer väl överens med Pauli ord. Därför, även om vi vet att Herren verkar genom oss i våra kall, så ska vi göra som Paulus. Vi ska arbeta och sky all lättja. Samtidigt får vi vara klara över att den frukt vi ser av vårt arbete och som vi ser i våra kristna liv, den kommer av Guds nåd. Det är Jesus som verkar den. Det här ger oss en vila i våra kall. Vi kan arbeta och stå på, men vi behöver inte ge upp när vi ser att arbetet är för övermäktigt. För sist och slutligen är det Herren som välsignar och verkar igenom oss och vårt arbete. Det gäller för det som vi får vara med och uträtta, och det gäller för det faktum att vi får stanna kvar som lemmar i Kristi kropp. Det är av nåd, och det är Jesu verk. Ja, det här är också en tröst för oss när vi faller och när allt går snett. När vi inte ser någon möjlighet att själva kunna gottgöra det som vi har brutit. Då får vi sätta vår förtröstan till att det är Herren själv som ska göra sin gärning. Och han kan, och han vill, som vi har sett idag, hjälpa alla som kommer till honom. Jag ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.